Idag så ska jag fortsätta på min lilla serie om de allra mest grundläggande sakerna i Bibelns undervisning. Man kan ju fundera på det här. Vad är det viktigaste som jag borde veta, som jag borde kunna berätta för någon som inte känner Bibelns undervisning, som inte känner Jesus, som inte vet vad det är att vara Guds barn? Vad är det jag behöver berätta för dem? Om de vill fråga, hur blir man en kristen egentligen? De sakerna har jag lite funderat på. Förra gången, första söndagen i september, så då talar vi om tro och omvändelse. Det börjar allt med det. Att man får höra evangeliet, man får höra om Jesus. Man börjar fundera, ska jag tro på det här eller ska jag inte tro på det här? Om man börjar tro på det här så leder det till omvändelse. Man börjar ändra sina tankar. Man bör ändra sitt beteende, man bör ändra sitt liv. Därför att nu går man med Jesus och lyssnar på Jesus, följer Jesus. Och det börjar förändra oss. Och vi får ett annat liv när vårt hjärta blir nytt, när vårt liv förnyas inifrån. Tro och omvändelse är det allra första som börjar ske. Och utan omvändelse så kommer du inte att se eller höra Gud. Idag så ska vi tala om den andra saken som händer när man kommer till Jesus och börjar tro på Jesus. Blir hans lärjunge och börjar följa honom. Då nämligen leder det till någonting. Och jag menar alltså att det leder till dopet. Bibeln är full av exempel. Nya testamentet är fullt av exempel på när människorna hörde på Jesus. Så de som ville tro på honom, de som ville följa honom, de lät döpa sig. Tron fick som resultat att man lät döpa sig. Och varför det? Varifrån har liksom det här kommit egentligen? Varför döper vi människor i de kristna kyrkorna? Varför är det så viktigt? En del av er har säkert bra svar på det här. Så låt oss tillsammans läsa Bibeln och fundera lite mer på det här. Och det som också är väldigt klart i Nya testamentet, när man tror på Jesus, låter döpa sig, så blir man också ansluten, upptagen i församlingen. Det finns inte något exempel, vad jag förstår, i Nya testamentet på att man blir döpt och sen struntar man i församlingen. Eller så går man inte in i församlingen eller med i församlingen. Utan det är en självklar sak att man blir döpt och blir en del av den kristna gemenskapen. Det är på något sätt A och B i alfabetet. Vi stöter på det ganska tidigt i evangelierna, eller hur? Vi talar om Johannes. Johannes döparen. Det var han som på något sätt väldigt framträdande predika omvändelse och dop. Som konsekvens av en inre omvändelse så bekräftades genom att man också lät döpa sig för att uppleva att Gud renar en från synderna. Det var det som Johannes gjorde. Det kanske såg ut som på den här bilden, jag vet inte. Om det här kan vara ganska realistiskt. Men ni får använda er fantasi. Och föreställa er situationen när Johannes döper Jesus. Johannes döper många andra. Och det intressanta är en text som man kanske inte så ofta läser. Men som jag tänkte vi ska läsa ikväll, idag. Och det är en text från Johannes. Där det står så här. Jesus alltså hade blivit döpt, han hade börjat vandra omkring och han började undervisa. Han började få lärjungar, han får människor som följde honom. Och så står det så här i Johannes 3:22-25. Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till Judeen och där vistades han en tid med dem och döpte. Men också Johannes döpte i Ainon och nära Salim. Där fanns det gott om vatten och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit kastad i fängelse, nämligen. Då uppstod en tvist mellan några av Johannes lärjungar och en jude om reningen. Och så gick de till Johannes och sa, Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper och alla går till honom. Jesus döpte, hans lärjungar var med och döpte. Och Johannes som hade hållit på med dop, undervisningen. Han får höra att Jesus gör nu samma sak. Och de börjar lite fundera, vad är det här? Nu är det bra. Och Johannes konstaterar att men det här är helt okej. Det här är precis det som man kan vänta sig. Och i det fjärde kapitlet så fortsätter det lite och tydliggör det här ännu ytterligare. Då står det så här i Johannes 4, de tre första verserna. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes. Men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte, lämnade han Judeen och vände tillbaka till Galileen. Här så ser vi alltså tidigt i Jesu verksamhet att han började undervisa sina lärjungar och döpte. Och så står en förklaring att det var inte Jesus själv som döpte, det var hans lärjungar som döpte. Så väldigt tidigt så förde Jesus in det här. Hör ni kära lärjungar, när det kommer flera människor med som börjar tro på mig och börjar följa mig, då ska ni döpa dem. Varför var det här så viktigt? För en som inte känner Bibeln så är det här naturligtvis ganska mystiskt. Varför ska man, vad är det för vits med att man liksom blir döpt, det vill säga doppad ner i vattnet och så här. Vad är det för en mening med det? Men den som känner Bibelns historia vet att Gud genom vatten har räddat Israels folk. Det börjar allt från Noa med syndafloden som är en parallell till hur Gud använder vattnet för att rädda Noa och hans familj. Vi har Mose och folket som skulle gå ut ur Egypten som går genom Röda havet och blir räddade genom vattnet. Samma vatten som sedan dödade de som förföljde dem och ville fånga dem. Och så är det dessutom också så här att i den judiska traditionen så finns det ett dop, ett renings, man har många olika sorters reningsbad. Innan man går till templet ska man rena sig och så vidare. Men också var det så här att om en icke-jude ville bli, börja tro på Gud, ville bli jude, då skulle han döpa sig. Det var en symbolisk handling som också talade om människans överlåtelse till den här tron som man hade fått. Så dopet var väldigt tidigt en väldigt viktig sak. Så det här höll de på med medan Jesus vandrade omkring med sina lärjungar. De döpte människor. Okay? Och det säger han sedan i den här sista orden som han säger i Matteus. Som vi känner så bra till i missionsbefallningen i Matteus 28, 18-20. Då säger Jesus så här att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det här är alltså uppdraget som lärjungarna fick då. Medan Jesus gick omkring. Det var det uppdraget de fick när han lämnade dem. Och det är det uppdraget som vi har, som du har som Jesu lärjunge idag. Eller hur? Du är kallad att döpa människor. Men du får säga det lite frimodigt så här. Vi har ju en tradition där det ofta är pastorn eller någon äldste eller någon annan som döper. Men det är inte så säkert att det är den enda sättet att göra det. Men Jesu lärjungar, så fram du är en Jesu lärjunge så är du också kallad att tala om Jesus, eller hur? Med människor. Du är kallad att tala om vad som är viktigt, vad som händer, hur man ska bli en Jesu lärjunge, hur man ska bli en del av församlingen, hur man ska bli ett Guds barn. Då ingår också dopet där. Och tänk om vi skulle ha en så spännande utveckling att du har en vän som du vittnar för, berättar för och vinner för Jesus. Och den här människan inte är döpt och behöver bli döpt. Tänk om du skulle få döpa din vän. Det skulle inte alls vara helt fel. Bara det sker i församlingen. Vi vet att efter pingstdagen när Petrus predikar så kommer det många människor som lyssnar. Och en del av dem börjar tro på det han säger. Och samma mönster upprepar sig här. Att de som tog emot hans ord står det i Apostlagärningarna 2. De som tog emot hans ord döptes och så ökades antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Man hade koll på vem som hade blivit döpt, hur många de var, och man beskriver det så här att det här är antalet lärjungar i den här staden som nu då fick en tillökning på cirka 3000. Så dopet och församlingen hör hela tiden ihop. Man kan inte egentligen koppla loss dem från varandra, tycker jag. Vi ska läsa det här mest, tycker jag, centrala ordet i den här bibelstudieserien som jag har. Det är Petrus situation också, just i samma sak här. När de hörde det här, som Petrus sa, så högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus, Och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Och Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Här är alltså tre saker. Omvänd er, låt er alla döpas och så får ni ett löfte om den helige ande. Tre saker som hör ihop med lärjunga blivande, att bli en del av Guds familj. Och jag tycker ibland att vi har tappat bort en del av de här sakerna. Eller vi har varit otydliga. Och därför så menar jag att det här är viktigt att vi påminner varandra om det här. Som sagt, de som tog emot hans ord, de döptes. Och antalet lärjungar ökar. Vi förstår ju Nya Testamentet så att det handlar om att människor kommer till tro och sen låter man döpa sig. Det är ett personligt val. Det är någonting som jag gör inför Herren, men som jag också gör sedan inför församlingen och inför världen, att jag låter döpa mig. Det är ett bevis på att jag har nu beslutat mig att följa Jesus och vara en del av hans folk. Och det är därför som vi ofta gör det på det här sättet, att vi har i våra kyrkor en bassäng där man har mycket vatten, där man kan gå ner i vattnet, precis som Filippus gick med hovmannen, eller som Johannes eller Jesus stod. Eller liksom, den här dopsituationen handlar om mycket vatten så att man kan gå ner och bli översköljd av vattnet. Alltså. Och det finns ju andra sätt att göra det också. Man kan ju faktiskt göra det utomhus också. Tycker det här ser ganska fredigt ut. Det ser ut som det skulle vara en sjö där man har dopförrättning helt enkelt utomhus. Men har man varken en bassäng i kyrkan eller man har en vacker sjömiljö, så tar man vad man haver. Jag vet inte om ni ser på den här bilden nu, men det här ser ut som att det är i öknen där det inte finns så mycket naturliga vattenkällor. Det här är antagligen på någon soldatsituation i Mellanöstern, skulle jag tro vad det är. Vet ni vad de har för dopbassäng här? Ni ser att där är lite så här taggar här till vänster. Det är helt enkelt en grävskopas skopa som man har fyllt med vatten. Och så får dopkandidaten sitta ner i grävskopans skopa och så blir han döpt där. Så kan man göra naturligtvis när man inte har till exempel Jordanfloden lämpligt nära. Det är ju många som åker till Israel också i Jordan för att döpa sig där. Och varför inte? Det är väl okej. Okay. Speciellt om man gör det tillsammans med sin församling. Så att vi har ju den här på något vis processen som är så viktig att vi får med hela biten. Tron kommer av predikan. Den leder till omvändelse. Att jag slutar gå min egen väg och jag börjar gå med Jesus. Och för att bekräfta mitt hjärtas tro och min tillhörighet så låter jag också döpa mig. På Jesu befallning, eller hur? Han sa att vi skulle döpa. Och Petrus säger, låt alla döpa er. Och vi får ta ställning till det där. Ska jag tro på Jesus? Ska jag tro på Petrus? Då ska jag låta döpa mig. Det finns egentligen inga alternativ där. Men det fantastiska är ju det att det finns mer än att tro på Jesus och låta döpa sig. Petrus sa, ni ska få den helige ande. Så på något sätt finns det en koppling till det här när jag går och lyder Jesus. När jag gör som Jesus säger, så ger han också löfte om mer av den helige ande i våra liv. Och en del av att bli en del av församlingen är ju också att förstå det här, att höra det här som Gud säger till oss alla. Det är inte så att du längre ska bara leva för ditt eget liv och leva för att Gud ska välsigna dig, utan du är faktiskt kallad till ett större uppdrag, till att tjäna mig och tjäna dina medmänniskor och till att bygga upp församlingen. Och det här är på något sätt en sak som jag tycker att vi i vår postmoderna, individualistiska tid som vi lever i, där alla kretsar kring sig själva. Och min upplevelse är den viktiga. Och det inte finns några absoluta sanningar längre. Så där kallar Bibeln oss till att inte fortsätta med det, utan ansluta oss till Guds folk. Vi är tillsammans. Vi är öppet en del av Guds folk, det vill säga församlingen. Vi kan titta på Galaterbrevet 3, 26-29, där det också lite mera beskrivs det här. Och då säger Paulus först så här: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Det här är ganska enkelt, eller hur? Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Man säger ibland lite slarvigt: alla människor är ju Guds barn. Eller hur? Och det är sant på ett sätt, och det är inte sant på ett annat sätt. Det är ju faktiskt så att alla människor har förlorat barnaskapet hos Gud, säger Bibeln. Det är utgångsläget att vi är inte Guds barn. Vi är skapade av Gud, vi är skapade för Gud, vi är skapade till Gud, men vi är inte Guds barn förrän vi har fått ett nytt liv i vårt hjärta, där vi blir adopterade in i Guds familj. Och här säger Paulus väldigt tydligt: det är genom tron på Kristus som man blir ett Guds barn. Okay? Och det är öppet för alla. Alla är välkomna till det. Men man blir ett Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Sen står det: alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Hur ska vi förstå det här då? Alla som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Dopet har alltså en koppling till Kristus, eller hur? Vi blir döpta till Kristus. Och så säger Paulus: vi blir iklädda Kristus. Vad betyder det här? Det finns säkert många märkliga eller svåra eller knepiga förklaringar till det här. Men jag ska bara ge en enkel detalj av den här saken. För det har med förbundet att göra, som Jesus vill upprätta med oss, där vi får del av hans rättfärdighet och han tar vår synd och vår brist på sig. Att bli iklädd Kristus är också att identifiera sig med Kristus och med hans folk. Det handlar om att jag medvetet, när jag låter mig döpas inför allas ögon, bekänner att jag vill tillhöra Kristus och hans folk. Jag får en ny identitet, en Kristus-identitet. Så dopet är extremt viktigt ur många synvinklar. Både ur den sociala, ur den psykologiska, men förstås allra mest ur den andliga, från den andliga sidan. Vi tar lite mer om det här med dopet och församlingen. Vad händer när man tror, omvänder sig och låter döpa sig? Jo, då säger Paulus så här till Efeserna igen: att ni har lämnat ert förra liv och begravt, lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Dopet handlar om ett medvetet beslut att lämna någonting och gå in i någonting nytt. Det är ett gammalt liv som man faktiskt har omvänt sig från och lämnat, och så börjar ett nytt liv. Det är därför som det är så väldigt viktigt också att det här sker när man själv har mognat till att tro på Jesus, mognat till att besluta sig att följa Jesus. Det är därför som troendedopet har en sån kraft i sig, därför att det blir en bekräftelse på att jag har lämnat det gamla livet och jag har nu gått in i det nya. I Romarbrevet 6, 4 och 5 står det så här: vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda med faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Och här kommer dopets likhet med begravning och uppståndelse. Det vill säga, Jesus och Paulus och Nya Testamentet talar om att dopet är på något vis en bild på hur vi identifierar oss med Jesu död, för att också kunna slippa, så att säga, synden. Och sedan med hans uppståndelse, vilket är kanske ännu viktigare, för det är där som det andliga och eviga livet finns. Så dopet är en identifikation med Jesu verk på Golgata och hans uppståndelse. Den får vi del av. Det finns ett ord i Kolosserbrevet som jag faktiskt tycker är ganska suveränt när det gäller att förstå dopets betydelse just på den här punkten. Det är Kolosserbrevet 2, 8-12. Vi läser det här. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Det här är ju en del av dopets proklamation. För det är inte bara jag som gör någonting här, utan jag kopplar ihop med vad Jesus gjorde. När Jesus triumferade över synden, döden och djävulen. Och om vi någon gång har problem med synden, med döden eller fruktan för döden och med djävulen, så är dopet en fantastisk påminnelse på att vi är faktiskt i Kristus och dör med honom på korset. Och vi uppstår med honom. Vi är kopplade ihop med honom. Så när han går igenom allt det där, så är det också för oss och med oss inkluderade. Och det betyder att när vi blir besvärade av synden och av djävulen och en dödsfruktan som också finns väldigt mycket i världen, så kan vi peka på vad Jesus har gjort. Jag är identifierad med Jesus, för jag har låtit döpa mig till Kristus. Och hans seger över synden, döden och djävulen blir också min seger. Jag får del i hans seger. Det är ju det som dopet berättar för mig och påminner mig om och bekräftar. Jag har inför Gud, inför andevärlden, inför människorna och mig själv har jag sagt ja till Jesus, vad han har gjort för mig. Han har dött för mig, han har uppstått för mig, och jag får frukten av vad han har gjort, det vill säga evigt liv, rättfärdighet och seger. Så att när djävulen anklagar dig, när ditt samvete anklagar dig, så får du gå tillbaka till Golgata och säga: det som jag bekräftar i mitt dop, det gäller mig just nu. Jag behöver inte dömas för det, därför att Jesus tog den domen redan. Ska vi ännu titta här till sist på några ställen som handlar om hur församlingen, som består av döpta troende, också ska hålla ihop. Paulus han skriver till Korinterna, i 1 Korinther 1 och 2 så står det så här. Han hälsar alltså till Guds församling i Korint, de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga, tillsammans med alla de som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Vi har läst om att när man tror, omvänder sig och låter döpa sig, så blir man iklädd Kristus. Man kommer in i Kristus. De som helgats i Kristus, den församlingen som har helgats i Kristus Jesus. De som är kallade och heliga, inte därför att de är så jätteduktiga eller självrättfärdiga, utan därför att de har blivit iklätt sig Jesu rättfärdighet, de har identifierat sig med Kristus. Och så säger man så här: församlingen är tillsammans med alla de som på varje plats där de eller vi bor. Det vill säga, på varje plats där det finns troende, så är det en församling som samlas. Och den här är på något vis en sån här självklar sak som bara här på det här sättet blir belyst. Att när man är troende, när man har låtit döpa sig, så ska man vara med i gemenskapen i församlingen. För det står så här i Rombrevet 12:4-11, att ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Och vi vet att i Rombrevet 12 så fortsätter Paulus och berättar om kroppens olika delar, hur de behöver varandra och hur de stöder varandra och hur de hjälper varandra och håller samman. Och det är liksom en bild på församlingen, hur den ska vara. De troende, de döpta, håller samman och hjälper varandra. Och han säger ytterligare lite senare att älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Vilken fantastisk bild på församlingens gemenskap, eller hur? Tänk om vi skulle få leva i sån gemenskap hela tiden, där vi överbevisar varandra i ömsesidig hedersbevisning. Där vi älskar varandra uppriktigt. Där vi är innerligt tillgivna varandra. Det är församlingens vision. Det är det som är på något vis tanke med vår gemenskap. Och vi når inte alltid upp till det där naturligtvis, för vi är också bara människor, som det heter. Men jag tycker vi ska låta det här påminna oss om att Gud har en vision. Gud har en tanke med våra liv, att den ska vara fylld av kärlek, uppriktighet, innerlighet, omsorg och hedersbevisning. Det är så vi ska försöka odla den kulturen, den attityden, de tankarna om varandra. För då mår vi bra, då mår de andra bra. Och när människor kommer till vår gemenskap så börjar de också må bra. Därför att alla människor mår bra av kärlek, omsorg och hedersbevisning, som det heter så fint på gammalt. Gammalt uttryck, men i alla fall, vi förstår vad det handlar om, eller hur? Tänk om vi skulle verkligen ta det som vårt böneämne, att människor ska få uppleva att församlingen är en kärleksfull gemenskap, där vi innerligt uppskattar varandra, där vi visar varandra värme, omsorg och heder, och inte pratar illa om varandra eller pratar illa om vår gemenskap. Jag tror att det här är på något vis en poäng, att man ropar får man svar. Jag tror att talar vi gott om varandra så blir vi också trevligare med varandra, eller hur? På tal om församlingen. Jesus, det står så här, han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Och de här skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Lägger ni märke till vad det står här nu? Titta lite noga på den här texten på skärmen. Här finns olika sådana gåvor eller sådana tjänsten uppnämnda här som apostlar och profeter och evangelister och lärare. Det finns några stycken sådana. Och det behöver finnas i varje församling, eller hur? Och de skulle göra något speciellt. Jo, de skulle utrusta de heliga, det vill säga församlingen, alla människor i församlingen, de heliga. Och vad skulle de heliga i församlingen göra? Jo, de skulle utföra sin tjänst. Och vad är alla medlemmars, vad är alla församlingsmänniskors kallelse och tjänst? Jo, det står ju där, att bygga upp Kristi kropp. Du är kallad att bygga upp Kristi kropp. Det är inte pastorns jobb enbart. Det är allas vårt jobb att bygga upp församlingen. Kristi kropp här på jorden. Den synliga representationen av Kristus i Sibbo är församlingen. Ingen människa i Sibbo ser att Kristus är närvarande om inte församlingen lever och förkunnar och har Guds ande närvarande. Och det som sker i Guds rike, det gör det genom församlingen. Genom människor som tror på honom och kommer samman och lever det livet. Lägg åtminstone det här på minnet idag. Det tror jag verkligen är Guds ord till oss idag. Det är att alla, du och jag, är kallade att bygga upp Kristi kropp. Och vi har alla olika gåvor, vi gör det alla på olika sätt. Men vi är alla här för att bygga upp Kristi kropp. Församlingen, Guds representation på jorden. Tills vi alla når fram. Alla ska vara med. Eller hur? Alla ska vara i den här processen. Alla ska växa i kunskap. Alla ska växa i nådegåvor. Alla ska växa i sin tjänst. Tills vi helt blir uppfyllda av Kristus. Det är församlingens vision. Ett ord till sist. Efeserbrevet 1, 18-23. Det är Paulus bön om till Gud för Efesierna, de som bor i Efesus. Jag var ju där i Efesus faktiskt i förra veckan, eller nu i veckan. Vi hade en liten sån här konferens och det var alldeles nedanför Smyrna, det vill säga i Smir, 90 kilometer ner så kommer man till Efesus. Men det heter ju inte Efesus mera, men det finns en antik utgrävning och ruiner och sånt här som man kan besöka. Om man vill besöka en plats som på något vis är bekant från Bibeln. Men på den tiden var det ju en fungerande stad och där fanns massa människor. Där fanns en församling och till dem skriver Paulus så här. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp ni har. Han har kallat er till och hur rikt på härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i den här tidsåldern utan också i den kommande. Allt lade han under hans, det vill säga Jesu fötter. Och honom, det vill säga Jesus, som är huvud över allting, gav han åt församlingen. Som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Jag hoppas att det lite kittlar någonstans i dig. Vilken fantastisk nåd du har fått. Att du har fått höra om hur Gud handlar. Genom Jesus har han besegrat allt det mörka, allt det onda, allt det som har gått fel på grund av synden i världen och i tillvaron. Och alla makter som har försökt förstöra Guds plan, de har han triumferat över på Golgata. Och genom uppståndelsen bevisat att han har avväpnat deras makt. Och den här Jesus som Gud ger all makt i himlen och på jorden. Den här Jesus som sitter på faderns högra sida och regerar med makt. Den här Jesus har han gett åt församlingen. Är det liksom någonting man ska vara med om och med i här på jorden så är det i församlingen naturligtvis. Därför att Jesus är här. Och inte bara det att församlingen är en plats för Jesus troende där han kommer att hälsa på. Utan faktiskt gång på gång så blir vi påminnade om det här att församlingen utgör hans kropp. Och om på något vis Jesus, om Bibeln är för dig en auktoritet så förstår du också att församlingen är den plats, den gemenskap man ska prioritera. För vad kan vara viktigare än att vara där Kristus finns? Så vad jag tycker då att vi ska försöka fortsätta vara tydliga med så det är det att en människa behöver få höra evangelium. En människa behöver komma till tro och omvända sig. Och en människa behöver låta döpa sig. Jag tycker vi ska vara tydliga med det. Att människor behöver döpa sig och de behöver komma med i församlingen. För vi har i vårt, som jag brukar säga, det postmoderna individualistiska samhälle en sån här liten jag tror på vad jag tror på. Det är liksom min grej, det är min andliga process. Och sen gör jag sen någonting annat än när jag vill det. Medan Bibeln är väldigt tydlig på det att du är kallad att följa Jesus. Och du är kallad till att vara med i församlingen. Och du är kallad att utföra din tjänst, det vill säga bygga upp församlingen. De där sakerna hänger ihop. Medan vi då har haft en sån grej att jag går och låter döpa mig för att jag vill ha den här andliga upplevelsen. Men det är så mycket, mycket mer med dopet, för den kopplar oss till Kristus. Vi ikläds Kristus och vi blir ett med församlingen. Och därför ska vi också aktivt söka gemenskap med församlingen och vara med i församlingen när vi har låtit döpa oss. Det var del två i ska vi säga, trons, evangeliets grundstenar. Först är det tro och omvändelse, så kommer dopet och församlingen som hör ihop så väldigt starkt. Nästa gång den 25 oktober så ska jag tala om den tredje saken och sista delen i serien. Och då handlar det om anden och uppdraget. De hänger också nämligen ihop, eller hur? När den heliga anden kommer ska ni få kraft att bli mina vittnen. Det ska vi prata om den 25 oktober, så välkomna med då också.